Jesu namn, helige Herre Gud, skapare av himmel och jord, konungars konung, herrarnas herre, skapare av mig, arma människa, av oss alla. Vi prisar din underbara godhet, att du tar dig an oss ringa varelser. Att du visar oss den godheten, att du har uppenbarat ditt väsen för oss och att du så älskade oss att du utgav din enfödde son för vår salighets skull. Du vittnar själv med ditt heliga ord därom. Låt så ordet upplysa våra tröga sinnen och hjärtan så att vi i tro får prisa dig såsom saliga Guds barn. Amen. Ja, de tre ämnen som blev mig förelagda, det var ju, som alla ser, att vi följer den apostoliska trosbekännelsen. Och då får ju katekesens ord, alltså bekännelsen och katekesutläggningen, vår dyra katekes, vara själva utgångstexten. Nu ska vi ju säga att själva trosbekännelsen, den står ju inte i Bibeln. Den finns inte ordagrant. Men själva saken, den är ju hämtad, en kort sammanfattning. Det behöver inte stå ordagrant där. Det är ju hela vår lära är ju detta, att vi tar vara på och ställer samman på ett för oss enkelt förståeligt sätt. Då vi ska lära känna den treenige guden. Att vi har det uppdelat på tre artiklar, det betyder ju inte att Gud är uppdelad eller hans verk är uppdelat, men det finns en fördelning. Skriften talar om fadern, om sonen och om anden. Och när vi talar om skapelsen så är det i första hand fadern vi talar om. Och återlösningen, sonens verk och helgelsen och utbredandet och anden. Men vad den fadern gör, det gör också sonen, det gör också den helige ande. Och på samma sätt, inte tre gudar utan en enda gud. Och låt oss då alltså börja med att ställa oss frågan här. Vem Gud är, vad han har gjort, vad han alltjämt gör. Men hur kan vi veta något överhuvudtaget om Gud? Och vad betyder det för oss att Gud är skaparen? För det är ju detta första artikeln handlar om vi läser den. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Nu kan vi ju lätt tycka att den första artikeln är väl inte så speciellt, menar exklusivt, kristen. Gudom, en skapar Gud, den tron finns väl i praktiskt taget alla religioner. Men det finns några utmärkande kriterier. En specifik kristen sak, allsmäktig. Gud fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Ingen dualism. Inga likvärdiga makter som strider om herraväldet. Gud är den suveräne, allsmäktige skaparen. Och alldeles exklusivt kristet. Jag tror på Gud Fader, himmelens och jordens skapare. Herren Kristus lärde oss att bedja Fader vår som är i himmelen. Som Guds barn tillbedjer vi vår Fader. Och därmed är vi ju inne lite grann på en sån här fråga när vi talar om vi vet hur vi kan veta något om Gud överhuvudtaget. Vi måste ju utforska ett objekt om vi ska skaffa oss kunskap om det. Men den vägen är stängd för oss när det gäller Gud. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och ingen har någonsin sett Gud eller kan se honom. Det betyder att vi är beroende av att han själv uppenbarar sig för oss, sitt väsen, sin vilja. Och tänk, det har han gjort. Det har han gjort på tvåfaldigt sätt. Vi har en uppenbarelse i skapelsen, och vi har framförallt uppenbarelsen i ordet. Och när vi talar om skapelsen ska vi väl vara lite observant på att det kan ha två betydelser på svenska. Dels själva skapelseakten som sådan, vid skapelsen på den första dagen. Och skapelsen kan också säga det skapade, det som Gud har frambrakt i sin skapelseakt. Alltså naturen, den fysiska verkligheten, universum. Och nu är det i det sistnämnda vi säger att skapelsen vittnar om Gud. Ända från världens begynnelse har hans osynliga hans osynliga egenskaper varit synliga. Ungefär så uttrycker sig Paulus lite grann. Och det finns alltså, det är därför det överhuvudtaget finns en gudstro, en någorlunda likriktad gudstro över världen. En naturlig gudskunskap finns hos alla människor. Och dessutom, till följd av detta, vad Gud har lagt i människans hjärta genom skapelsen, så finns det också en naturlig lag. En känsla för att det finns något som heter rätt och orätt. Om ni tänker efter, det finns så där en 220 någonting länder eller stater på jorden, och alla har sina lagstiftningar, och de är till stor del väldigt överensstämmande med varann i de grundläggande sakerna. Mord, stöld, rån, sådana där saker, det accepteras ingenstans, det är alltid straffbelagt. Det är därför också, men får jag en liten utvisning, det är så korkat när man ibland i olika sammanhang här i landet talar om, ja men det har med kulturell och etnisk bakgrund att man anses vara si och så. Nej, det är inte tillåtet att acceptera att någonstans att begå rån och stöld och mord och misshandel. Därför att det finns en naturlig lag hos människan. Men den är ofullständig. Både den naturliga gudskunskapen och den naturliga lagen, den räcker inte riktigt till, och det finns en tragisk sida av det hela. Den kan förtryckas, förkvävas, denna medvetenhet. Och egentligen, har någon sagt, så leder den naturliga gudskunskapen och naturliga lagen egentligen inte längre än till ett dåligt samvete. Det finns en helig dömande Gud inför vilken jag inte riktigt kan bestå. Vad ska jag göra? Vilka gärningar, vad ska jag offra, och så vidare. Men den andra uppenbarelsekällan, sa vi, ordet. Och ordet, det har vi alla tillgång till. Vi kallar det för Bibeln eller den heliga skrift. Det ger däremot, det är den kristna gudskunskapen, den bibliska. Den är inte fullständig, uttömmande. Det ger den sig inte ut för att vara. Men den är tillräcklig för sitt ändamål. Gud har uppenbarat sig sitt ord för vår salighets skull. För att skadan av syndafallet ska kunna repareras. Och vi ska kunna komma till tro och bli bevarade i tron. Och där är ordet fullkomligt tillräckligt för oss. Det är inte brist i ordet, utan det är brist i tro hos oss själva. Vi kan lära oss genom den naturliga gudskunskapen att Gud, ja någorlunda ditåt kan vi komma i alla fall, om än inte allsmäktig så i alla fall mycket mäktig, allvetande, i alla fall med stor vishet, allestädes närvarande, och så de egenskaperna finns. Men att Gud är den treenige guden, Fadern, Sonen och den helige ande, det kan inte hämtas genom någon mänsklig vishet, genom att studera skapelsen. Att Gud är tre i en och en i tre, Det har han uppenbarat för oss, det tror vi, eftersom hans ord uppenbarar det. Det är en kristen gudskunskap. Men den är inte tillräcklig för att kunna göra anspråk på att vara den kristna gudskunskapen. Till det finns en sida till som bara ordet kan uppenbara för oss. Och det är det att Gud är den nådige och barmhärtige guden som förlåter synder och missgärningar. Som låter sin nåd och godhet flöda över syndare för Jesu Kristi skull. Detta vet vi säkert om Gud. Inte därför att vi har räknat ut det på något vis med våra skarpa hjärnor, utan därför att Gud har uppenbarat det. Guds ord säger det. Det enda fasta, vissa, pålitliga, orubbliga på vår jord. Jag tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. När vi beaktar och betraktar vad det betyder för oss att Gud är skaparen, så behöver vi egentligen inte uppehålla så mycket vid själva skapelseakten här. Det gör inte katekesen heller, om du tänker efter. Ibland så låter vi oss luras till det idag, så som situationen ser ut. Men några punkter måste vi väl ändå stanna lite grann inför. Och det ena är ju då kunskapen om hur världen har blivit till. Det kan man studera mycket genom naturvetenskaperna och komma långt. Men det finns begränsningar. Det finns många möjligheter till felslut. Och det finns begränsningar där man inte kommer längre. Om man talar om och vill komma till Big Bang, som man säger, så har man egentligen inte kommit någon vart i alla fall. Att en gång, si och så länge sedan, så all universums materia samlad högt komprimerad inför Big Bang. Men våra frågor dyker upp ändå. Ja, men före Big Bang då, hur blev materien så komprimerad och var kom den ifrån och hur hade det gått till? Så har vi nått en gräns. Det går inte att komma längre. Och då menar man ju också att det är orimliga, omöjliga frågor när våra instrument inte längre räcker till. Och sen har vi som sagt diverse alla möjligheter till felslut. Nej, den enda kunskapen vi egentligen kan ha, det är vad skaparen själv har uppenbarat för oss. Och det har han ju gjort. Ja, han till och med börjar sitt tal till oss. Mäktigt anslag. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Och så upprepar på ett lite annat sätt Nya testamentet detta. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och genom det, genom ordet har allt blivit till som är till. Utan det har ingenting blivit till av allt som är till. Och det var dessutom ljus, människornas ljus. Det är ju det ena. Och sedan så måste vi jämföra den bibliska skapelse tron med hedna myternas detta. Gud alena skapar allting av ingenting med sitt blotta ord. Det man brukar kalla en creatio ex nihilo, en skapelse ur intet. Om man jämför med hedniska skapelsemyter, där det finns någon slags urkaos och urtidsmakter som någon gud kämpar ner. Och av olika slag, om det nu må vara huvudskallen av en besegrad jätte, han skapar jorden eller så. Och i de främre orientaliska myterna så finns det också vidunder där som gud och gudarna. En kamp har varit en skapelse och sen är det fortfarande en slags kamp i gudavärlden. Så totalt annorlunda det är när vi slår upp första Mosebok. Finns inte ett spår av något sådant. I begynnelsen skapade Gud. Gud sa det och det blev och det stod där. Fanns ingenting, inget kaos som han först måste besegra. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa det och så skilde han och byggde upp skapelsen. Och tänker ni efter, så är det ju nästan som någon slags protokoll i första Mosebok där, första dagen och andra dagen och tredje dagen. Det skulle nästan kunna så paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Så gjorde Gud. Så får vi väl också konstatera, som vi lite grann var inne på, att den moderna utvecklingsläran, som är bara 150 år gammal, den bygger på vissa bestämda förutsättningar. Den räknar ju med att vi ska förstå världen och söka förklaringen utan någon Gud. Det bygger på tanken att Gud finns inte. Eller om vi ska vara, kanske precisera oss lite mer, kanske inte ateism utan agnosticism. Och det betyder ju icke-vetande, en rörelse som anser sig inte kunna stödja vare sig Guds tro eller ateism. Jag menar att det kan vi människor ingenting veta om. Det är helt utanför vår förmåga att känna till. Men då räknar man ju alltid med, om det nu är så, någon gudomlig kraft eller någon gud, så ska vi tänka oss honom agera så som om han icke funnits. Så det blir ändå alltså detta utan någon gud. Man får inte tillgripa en sådan förklaring. Och då inser vi också att det är två världsbilder som möts här, oförenliga. Kristi kyrka tror ju på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Gud inte blott finns utan också den aktive verksamme som har skapat och styrt och lett skapelsen. Vi kan inte i naturvetenskapet i detalj göra detta. Gud och hans verk kommer vi små människor inte åt i detalj. Och mot detta så står då en förklaring som måste bygga på att det icke finns gudomligt orsakssammanhang. Och det innebär ju att i grund och botten så kan dessa två inte samtala, diskutera med varandra. Två vitt skilda förutsättningar, så att det är ganska... Det är inte så stor idé att egentligen hålla på att lägga ner så oerhört mycket krut på just den sidan. Och det är det vi lockas att göra ibland idag. Och glömmer bort att vi har dessa två skilda världsbilder och livsåskådningar att göra med. Men sedan är det ju ytterligare en liten sak. För oss människor. Gud skapade ju människan på den sjätte dagen. Till man och kvinna skapade han dem. Det manskön och kvinnkön. Hela skapelsen är tvekönad. Växterna, djuren, fåglarna under himmelen, havet och allt vad där i är. Så skapade han också människan. Så, till man och kvinna. Och instiftade också äktenskapet emellan man och kvinna. För den skull kan en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru. Det två ska vara ett kött. Man skulle också kanske kunna översätta: det är därför som en man överger sin fader och sin moder och håller sig till sin hustru. Det är före syndafallet. Äktenskapet är instiftat. Det ligger redan i skapelsen. Det är alltså inte en specifik kristen sak. Det har med skapelsen att göra. Och han gav dem också detta: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Så skulle ha skett även utan något syndafall. Och därav så kan vi också förstå, och det är som Bibelns lära, att det äktenskapliga samlivet mellan makarna, sexuella föreningen, är inte något orent, något syndigt eller sådant. Det hör till skapelseordningen. Tyvärr, som allt annat, så kan det ju och missbrukas gruvligt till otukt. Men det är en annan sak. Gud ger många goda gåvor åt människor och det missbrukas till stöld. Men det är en sak. Och då är det också att bemärka att som en följd av syndafallet så har detta alltså kommit, otukten, förvrängda sakerna. Vi sa inledningsvis att Gud har uppenbarat sig genom skapelsen och att det ligger uppenbart ändå vem han är, att han finns och hans lag. Men människorna har avvisat detta, vänt ryggen till skaparen och börja tillbedja skapade varelser, skapa sig sina egna gudsbilder. Och sen så känner ni säkert igen i Romarbrevet 1 till Paulus talar om att därför så har Gud också utlämnat dem. Syndens förökande blev syndens straff där. Och där kommer ju också de förvridna och förvända sakerna. Och där har också den goda sexualiteten som Gud har givit människorna förvänt, så att män ligger med män och kvinnor byter ut det naturliga umgänget med mannen. Homosexualitet, en förvridning alltså av skapelsen som har dykt upp ända från början. När Paulus talar om detta i första kor, då är det inte något specialförhållanden som han har att bekämpa i församlingen där, något egendomligt som plötsligt har kommit in, utan han talar ju om mänsklighetens syndafördärv där. Därför att det har varit så, hedendomen, avfallet ifrån Gud, så har detta kommit. Och det har sedan dess då Guds kyrka och församling också att hantera och ta ställning till. Den kallar ju alla människor. Gud vill att alla människor ska bli saliga, alla syndare av allehanda slag. Men Gud kyrkan får inte acceptera synden som sådan. När Kristus helar så säger han ju: gå nu och synda icke här efter. Han vill ju förlåta synder och missgärningar och ge resning till ett nytt liv, komma loss ur detta slaveri under synden. Det är en svår sak just det här med homosexualiteten för kyrkan att förhålla sig till. Dessa människor sådan är ju inte i sig syndigare än någon annan av oss. Guds kärlek, Kristi försoningsverk, omfattar ju alla människor och måste på något sätt kunna välkomna alla människor och samtidigt predika Guds heliga lag. Jag säger ju inte att det här är en lätt uppgift, den löser vi lätt, men det är detta som vi måste upprätthålla. Tyvärr så finns det ju inte bara synden, otron och den grova ogudaktigheten. Det finns ju mycket oviss nit också inom så kallade kristna, bland sekter och samfund, där man för ut och för fram saker man inte har någon som helst täckning i skriften för. Precis lika galet som när Al-Qaida och andra för fram sina bizarra saker som de inte har, kan hitta en enda rad i Koranen som stöd för det, utan det är deras egen tolkning och deras egna viljor som vill fram. Vi ska lämna detta, men det hör liksom till när vi talar om Gud som skapade människan, som skapelsens krona, till man och kvinna, instiftade äktenskapet och välsignade det och gav detta till glädje för man och hustru. Så att Paulus också kan säga att man ska inte dra sig från varandra annat än när man behöver tid för bönen, för att vara ensam. Men nu ska vi jakt på lite grann hur katekesen förklarar och behandlar den första artikeln. Jag sa att vi behövde inte uppehålla oss så mycket vid själva skapelseakten. Ja, hur börjar förklaringen till första artikeln? Inte jag tror att en gång skapade Gud himmel och jord på 7 dagar eller så. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon och öron, alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han alltjämt uppehåller mig. Så lyfts det fram till det personliga, den stora betydelse det har. Jag, arma människa, är skapad av Gud. Han har försett mig med alla mina kropps- och själsförmögenheter som jag har. Förnuft, står det till och med. Ja, vi får väl anta att vi i alla fall har något litet förnuft då, och alla sinnen. Och han har inte lämnat mig i sticket. Han uppehåller det allt jämt. Det går alltså direkt till nutiden. Han är den verksamme skaparen. Att han vilade på 7:e dagen betyder inte att han är overksam. Hedendomen har ofta en sån föreställning. Någon skapar Gud som sedan bara är en vilande Gud, inte längre verksam i världen. Sen är det andra makter som styr. När Gud upprätthåller och styr världen. Vi kallar det för Guds försyn, detta. Alltsammans uppehåller han. Helheten och varje enskild detalj av det han har skapat. Allt fungerar, har sin gång, därför att Gud har skapat det så och allt jämt håller det vid makt. Blicka ut med de kraftigaste teleskop ut mot universum, mot galaxer och kvasarer. Blicka in med det starkaste elektronmikroskop på de minsta små virus, till exempel vinterkräksjukeviruset som vi kanske kommer att drabbas av. Du ser, allt sammans håller Gud i sin hand och styr. Universum skulle störta samman i ett kaos i samma ögonblick om Gud tog sin skaparhand ifrån det. Att det går med sådan precision allting, det beror just på detta. Hur kan det vara möjligt att vi kan räkna ut, styra en rymdfarkost så att den efter 7 år träffar en av Saturnus månar med 4 minuter när från den ursprungliga tidsberäkningen? Hur kan vi beräkna sol- och månförmörkelser? Hur kan vi tala om att den 26 oktober år 2121 så kommer nästa totala solförmörkelse att bli synlig här där vi nu befinner oss? Jag kommer inte ihåg klockslaget på dagen när den börjar. Vi kommer inte att kunna testa det någon av oss om det stämmer, men vi vet det kommer, det stämmer om världen står kvar. Jo, det är för att det finns en skapare. Det finns en urmakare till detta urverk som håller dig så igång. Nu talar vi om skapelsen. Men mest av allt vårdar sig Gud om människan. Och allra mest framför allt om sina barn, om kyrkan och församlingen. Egentligen så håller han världen vid makt för sina utvalda skull. Han låter änglarna bevara oss. Mestadels och till allra största delen så gör han det genom medel, genom naturliga medel. Han har ju gett oss förnuft och alla sinnen och lemmar. Och därigenom så kan vi skapa och lyfta fram det medel som, med vilka han upprätthåller oss. Men dock så är det i allt detta Guds allmakt alena. Han uppehåller oss. När vi kom hit så vart vi utspisade lekamligen. Fick äta gott, vi behöver näring till vår kropp. Det är ett naturligt medel han uppehåller oss med. Men det är hans allmakt som gör att det överhuvudtaget är någon nytta för oss. Att det verkligen kommer oss till del. Människans frihet och ansvar. Vad ska vi säga om detta? Det är Guds allmakt som styr allt sammans i världen. Och ändå i det yttre så bär vi människor ett ansvar för våra liv och gärningar. Vi har en frihet att välja. Och här träder Gud så som den underlige, den för oss obegripliga guden fram när han uppenbarar verkligheten för oss. Så som det ibland blir två skilda, samtidigt båda är sanna, två parallella sanningar. Det är Guds allmakt som uppehåller allting, allt liv. Och ändå har vi människor frihet att handla. Vi kan förkorta, vi kan förstöra blomman som växer på ängen, står där och prunkar endast genom att Gud håller den vid liv och Gud har bestämt tider och dagar. Samtidigt kan vi människor plocka den, trampa ner den och döda den. Och till och med vi människor kan göra så med varandra. Med avseende på oss människor så är det vårt ansvar, vår frihet, för vilket vi också står inför Guds lag och ska göra räkenskap. Utifrån Guds försyn och allmakt så vet vi också att ingenting kan ske honom emot och utanför hans kontroll. Säljer man inte 2 sparvar för en skärv och inte en av dem faller från himlen utan att min fader tillstäder och vill det. Vårt alla huvudhår är räknade på oss. Så är det. Det är ett exempel på två parallella saker. Båda är lika sanna. Och därför så gäller det för oss nu här att inte börja dra iväg och bygga upp något eget tankesystem hur det måste förhålla sig. Utan varken mer eller mindre än vad Gud har uppenbarat i sitt ord. Gud är suverän, helt suverän. Men han har anvisat oss naturliga medel, som jag sa. Jesus säger, du ska icke frästa Herren din Gud. Det kan låta lite fromt och förtröstansfullt när det åtminstone påstås om en konung i fälttåg som inte vill ta på sig på den tiden med tunga bröstharnesken och det, förmodligen för sin stora kroppshydda skull också. Nej, man, Gud är mitt harnesk. Då skulle jag vilja fråga lite grann. Har inte Gud anvisat naturliga medel här? Smitt en skyddsbrynja åt dig. Du ska inte frästa Herren din Gud. Och det ska alltså heller inte vi göra. Följden av detta som han gör endast på grund av sin faderliga, gudomliga godhet och barmhärtighet, utan att jag på något sätt har förtjänat det, det blir då också att jag får leva ett liv som hans fria och älskade barn. Ett liv utan bekymmer. Gör er inte bekymmer, säger Jesus. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Han är ju så god. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Han låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Och för allt detta bör jag tacka, lova, lyda och tjäna honom. Ty han har skapat mig. Han har försett mig med allt vad jag har, äger och behöver. Han håller det alltid vid makt. Och så kan alla Guds barn vittna och bekänna. Vi blir utsatta för prövningar här i världen. Vi får olika lotter. Men sin faderliga godhet tar Gud aldrig ifrån oss. Ty han älskade världen så att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Därför kan vi alla troende Guds barn säga med Luther som förklaring till första artikeln, det är visst och sant. Och sen går vi att betrakta andra artikeln vid nästa föredrag. Tack. Tack Gud att du är vår allsmäktige skapare. Tack att du är vår fader som skänker oss allt vad vi behöver. Som ger oss medel så att vi klarar oss här i Jämmerdalen. Gör oss till tacksamma mottagare av dina gåvor. Lär vårt hjärta att älska, att prisa, lova, tacka, lyda och tjäna dig. I Jesu namn. Amen. Nu tycker jag att vi sjunger en psalm om Gud Fader allsmäktig. Nämligen nummer 7. Herren vår Gud är en konung i makt och i ära.